Kapitel 5. Den svage. Vid 18-tiden dagen därpå gick Kallvik över till Klas och knackade på. Dörren öppnades och en stund senare satt de båda i vardagsrummet och pratade om hur livet var annars. Klas, jag måste fråga, hur är det ställt mellan dig och Sture nu efter att du besökte honom? Det är väl rätt katastrofalt skulle jag säga. Sture visade sig vara obotfärdig när jag förehöll honom hans synd, och inte nog med det. Han försökte dessutom fresta mig till synd genom att bjuda mig på öl. Nej du, man får nog flytta. Inte kan man bo granne med självaste Demas. Sture var över till mig igår och berättade om vad som hände. Du gav honom en rejäl omgång, hoppas jag. Vi hade ett långt samtal och jag skulle önska att ni två kunde ha det också. Men först vill jag gärna diskutera saker med dig. Jag tänker inte befatta mig med en sån som Sture längre. Jag har överlämnat honom åt Satan, precis som Paulus säger att man ska göra med kötsliga människor. Du har ju inte så mycket tålamod med dina medkristna du. Hur går det med Matteus 18? Matteus 18? Jo, jag hänvisade ju senast till Matteus 18 och bad dig gå över till Sture och prata med honom om det som du har emot honom, musiken och ölburkarna och så. Jo, men det gick ju inte. Han bara skrattade åt mig. Men du kom inte tillbaka till mig så att vi tillsammans kunde ha gått för att prata med honom. Det är ju det Kristus säger att vi ska göra. Inte kan man ju bara gå direkt på lilla bandet och speciellt inte som privatperson. Det är nog hela församlingens sak om en medlem försyndar sig. Som församling håller man en obotfärdig för en hedning och publikan eller överlämnar honom åt Satan till köttets fördärv, för att använda Paulus uttryck. Men det är inget man dyker på direkt så fort den man förmanar inte vill lyssna. Istället tar man en eller två andra som vittnen, och hjälper inte ens det så säger man det till församlingen. Det är så Kristus vill att bindenyckeln ska användas. Den ska användas i Guds kyrka, men den ska användas enligt Kristi befallning. Utan solåkande och med tålamod. Klas blev skamsen. Han kom ihåg att Kallvik hade bett honom komma tillbaka om Sture inte ville lyssna. Men i sak hade han rätt. Sture var kötslig. Han ville gälla för att vara kristen, men lät sig ändå regeras av köttet. Men tycker du inte att Sture är en syndaträl då? Det står ju skrivet att vinrinkare inte ska ärva Guds rike. Det är ju märkligt hur synden blir lovlig för vissa. Men så ska det ju vara i de yttersta tiderna. Människorna ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Så man ska ju inte bli förvånad. Men visst är det ledsamt att se hur kristna får kärlek till världen. Tänker du på Stures öldrickande nu när du talar på det här viset? Ja, men det är ju musiken också. Och vem vet vad annat. Men nog är det ju bedrövligt att kristna, om än bara till namnet, ska lyssna på sån musik. Det står väl någonstans i Bibeln, ta bort ifrån mig dina sångers buller. Jo, det står hos Amos i det 5:e kapitlet, men det stället handlar nog om något annat. Det handlar om att Gud frågar efter hjärtat och inte efter bara en yttre gudstjänst förrättad för sedens skull, utan tacksamhet för Guds nåd. Det är väl ändå inte det som det handlar om med Sture. Men låt oss tala lite om det där med öldrickandet. Har du någon gång sett Sture berusad? Nej, inte direkt berusad. Även om han uppför sig så med sitt sjungande och bräkande om kvällarna. Att han dricker ändå obestridligt. Jo, säkert. Men det är inte vad Paulus åsyftar när han till Korintierna skriver att drinkare inte ska ärva Guds rike. Att dricka en öl då är inte detsamma som att vara en drinkare, en slav under alkoholen. Att ta en öl eller ett glas vin till maten för att man tycker om det är något helt annat än att berusa sig och leva oskickligt, som man sa förr i tiden. Du menar att du också gör det? Dricker? Jo, det händer. Jag och Maria brukar dela på en öl i bastun och Sture och jag har ibland suttit och pratat kring ett glas rödvin. Ja, det är väl inte mera med det. Men nog är det för illa om pastorn super också. Vart är kristenheten på väg egentligen? Jag får nog lov att ompröva min syn på dig och din visdom. Klas, när du kom till mig den där kvällen verkade du osäker om det sätt som Sture levde var förenligt med ett liv som kristen. Jag bedömde att du var en svag broder, för att använda Paulus uttryck. Svag kan du vara själv. Både du och vissa andra här i grannskapet verkar vara rätt svaga och vacklande när det kommer till att leva redligt. Jag skulle inte bedöma mig som mera svag än pastorn själv. Faktum är att det skulle jag inte heller nu längre. Men du lägger nog in något annat i ordet svag än aposteln gör i brevet till romarna eller i första Korintierbrevet. För Paulus är en svag kristen en som är oroad i sitt samvete om huruvida något är rätt eller fel. Man kanske funderar på om man själv syndade i en viss situation eller så grubblar man på om det som den eller den gör kan vara rätt. Kanske eller kanske inte. Du och din sida verkar vara helt klar över att det är synd att dricka alkohol, om än aldrig så liten mängd. Jag vill vandra i lydnad inför Herren Sebaot. Det är allt. På min hemort var det självklart för alla att kristna är absolutister och det tänker jag förbli, oavsett vad du eller Sture säger. Måste man som lutheran verkligen dricka alkohol? Vad är det för församling man har gått med i egentligen? Det står dig fullständigt fritt att låta bli att dricka alkohol. Till den kristna friheten hör också att fritt kunna välja bort saker som Gud inte påbjuder i sitt ord. Gud har ingenstans i Bibeln påbjudit att alla människor måste dricka alkohol och därför står det oss fritt att låta bli. Timoteus är väl den enda som i Bibeln uppmanas att dricka vin. I hans fall var syftet medicinskt. Nej förresten, de som kom tillbaka från fångenskapen i Babylon uppmanas också att glädja sig över Guds nåd genom att äta sin bästa mat och dricka sitt sötaste vin. Men som sagt, det står dig fritt att låta bli att använda alkohol. Ja, jag avråder dig allvarligt att göra det så länge ditt samvete oroas av det. Men, och det här är viktigt, det står dig däremot inte fritt att kräva att andra kristna ska handla efter ditt samvete. Du har ingen rätt att kräva att jag och Sture ska avhålla oss från att glädja oss i Herren över ett glas vin. Du har ingen rätt att sätta dig till doms över andra kristna och deras val när det gäller det som Guds ord lämnat fritt för var och en att förhålla sig till. Kristus ändrade tonläge fick Klas att haja till. Han hade aldrig hört sin pastor tala till honom med den tonen tidigare. Ja, jag vet bara att man i kristenheten alltid allvarligt har varnat för alkoholen och det är många som fastnat i dess snara. Jo, min vän, det är en sak att påtala farorna med alkoholbruk om någon dricker sig berusad eller riskerar att dras in i alkoholism. Det kunde man samtala en hel kväll om, och där är vi säkert överens. Alkohol är ingenting att leka med. Men man gör inte Guds ord rättvisa om man framställer förmaningarna så att det förefaller som om allt alkoholbruk är okristligt och mot Guds vilja. I predikstolen ska man predika Guds ord och inte gå längre än ordet. Att lägga något till Guds ord är enligt slutorden i Johannes uppenbarelse lika illa som att dra något därifrån. Må så vara, men för mig känns det nog väldigt främmande att börja dricka av denna världens starka drycker. Det förstår jag, men för en annan kan det kännas väldigt naturligt och avdramatiserat. Och du har ingen rätt att döma en sådan så länge hans eller hennes bruk av alkohol är behärskat och sunt. Jag vill förtydliga att alkoholbruk som leder till berusning inte är förenligt med biblisk kristendom, eftersom det som aposteln säger leder till ett liv i laster. Du, sa Klas, vi får nog avsluta samtalet här för den här gången. Jag känner inte att vi kommer någon vart och dessutom är jag bortbjuden ikväll. så jag måste börja göra mig i ordning. En gammal vän från min hemby Vindbäcken är på besök hos Fredrik. Han heter August Leondal och är predikant. Det ska bli roligt att träffa honom igen. Han är en andefylld man som tar det noga med synden och han är väldigt kunnig i skriften också. August har nog minsann en helt annan syn på alkohol än du. Han är själv absolutist och det är något han förväntar sig av andra kristna också. Det finns ingen i de kretsarna som skulle ta så mycket som en droppe. Så August har förbjudit dem att smaka alkohol. Förbjudit och förbjudit, men ja, så kan man väl i någon mening uttrycka det. Folk litar på att August som en andens man vet vad som passar sig för en kristen. August har själv sagt att det är den helige ande själv som har lagt detta med total avhållsamhet från rusmedel på hans hjärta. Ja, jag kan tänka mig det. Men vet du vad anden har lagt på mitt hjärta? Nej, vadå? Det som Paulus säger i 1 Timoteusbrevet 4. Jag skulle vilja uppmana dig till ett studium av det stället. Du vet, allt som verkar andligt och fromt kommer inte nödvändigtvis från Guds ande. Paulus säger på detta ställe att i de sista tiderna ska en del komma på fall och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Man kunde tänka sig att denna förvillelse skulle ta sig uttryck i att de förleder människor till grova synder som orger och orenhet, men istället tar det sig uttryck i fromma förbud. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Men, säger Paulus vidare, allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Så du menar att August är en sådan villoande? Det kan jag inte bedöma, jag har ju aldrig haft förmånen att samtala med honom. Kanske får jag möjlighet att träffa August någon gång. Men jag skulle också gärna fortsätta det här samtalet i något skede. Men det får bli en annan gång. Nu ska jag kila hemåt så du får börja göra dig i ordning. Kom nu ihåg att vara rädd om ditt samvete. Det är som bekant inte rådligt att handla mot sitt samvete. Så länge du är övertygad om att det är synd att dricka alkohol ska du låta bli det. Även om du bara skulle vara lite fundersam om det är rätt eller inte. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne, säger aposteln. För allt som inte sker av tro är synd. Men hej så länge. Att låta bli alkohol, ja, det kan du ge dig på att jag gör. Hej då, Risto. Kallvik suckade djupt när han lämnade glashus och gick hemåt. Han kände att det fanns mycket ogjort arbete här ännu. Glas och Sture var rejält i luven på varandra. Och så ville han inte ha det bland sådana som kallade sig kristna. Klas var också en relativt nybliven medlem i församlingen och hans bakgrund bland missionshusfolket, både på hemorten och här i byn, hade satt sina spår i hans själ. Han hade fortfarande många nära vänner i missionshuset, även om de inte hade speciellt stor förståelse för att den fromme Klas hade gått och blivit medlem i Sankt Demas lutherska församling, som den evangelisk-lutherska församlingen något sarkastiskt kallades i missionshuset. Detta på grund av den evangeliska anda som rådde i församlingen, men som enligt de pietistiskt sinnade inte var att betrakta som något annat än uttryck för Guds barns nyfunna kärlek till världen. Att Klas fortfarande influerades av läran i missionshuset var inget större glädjeämne för Kallvik, men å andra sidan kunde han på sikt bli redskap för att sprida lite evangeliskt ljus också där. Kallvik var av den åsikten att orsaken till vännernas andliga förvirring i rätt stor utsträckning kunde finnas i den undervisning de under många år hade serverats i missionshuset. Säg mig vad du äter så ska jag säga mig vem du är, hette det visst i ordspråket. Nej, Kallvik hade inte speciellt stor tilltro till det som predikades i missionshuset. Det var lite som på profeten Jesajas tid, då Guds ord inte var annat än bud på bud bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där. Klas och Fredrik också för den delen behövde få lära sig mera om Kristus och om vilan i honom. Så länge vännerna kunde tänka sig att stå under hans inflytande tänkte han göra sitt bästa för att leda dem till den viloplatsen.